Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är avsnitt 50, det är ett analysavsnitt. Och vi har med oss vår sponsor Börsdata.
Yay!
Yes, den har du använt flitigt tror jag.
Ja, det går screens varje dag här och kollar upp vad bolagen ligger på för värderingar. Ja, om jag hade använt det mer flitigt hade jag väl kanske inte missat att typ Netent var nere på ett P-tal på liksom 11. Det är lätt att vara efterklok, men jag känner ju själv typ såhär, någonting som Netent som ändå har framtiden framför sig, så hade man väl kanske kunnat plocka.
Det var många bolag som var nere där.
Det var många bolag.
Kambi nere på 60 kronor.
Ja, exakt. Men det är det jag känner att...
Så det, du säger att börsdata är dåligt för man missar?
Nej, det är jag som är dålig på att använda börsdata på rätt sätt.
Du är dålig på att multitaska?
det är verkligen. Jag är ju kille, inte man.
Nej, men grymt verktyg, speciellt i rapportperioder, men exakt. Alltid bra. Så gå in där, helt gratis att använda, men man kan få mer funktionalitet om man uppgraderar.
Exakt.
Och det kommer du vilja göra.
Ja, spara dig tid, spara dig pengar, tjäna dig pengar.
Grymt. Och vi spelar in den 26 maj och det är ett analysavsnitt, så det finns en medföljande pdf att kolla i. Det är alltid bra, för vi pratar om siffror, ibland tagna från grafer och så vidare. Vi pratar
om bilder också, som kan vara bra att se. Det är svårt att illustrera det när man pratar i podden kanske ibland.
Verkligen. Så att surfa in om ni vill, om ni känner att ni inte hänger med eller om ni inte ens vill lyssna på oss. Ni kanske tycker vi är skitjobbiga. Så kan ni bara läsa pdf-en.
Bara ta det göttiga.
Ja, precis. Slippa dalmålet.
Oj. Ja,
nej, men så ni kan gå in på gameofstocks.nu egentligen och så klickar ni på avsnitt 50. Och disclaimer, det här är ju bara våra observationer, inga rekommendationer. Gör alltid din egen analys. Investeringar i finansiella instrument kan medföra att du förlorar pengar.
Så är det. Så, ska vi köra igång?
Ja, kör. Vilka bolag eller vilket bolag?
Jag har ju en förkärlek för två mastodontbolag borta i USA som jag egentligen sålde av när jag skulle köpa lägenhet. Och jag sa i final...
Det gick ju bra.
Ja, det gick ju bra. Fan, du vrider kniven. Aj. Aj. Ja, det går som det går. Men då har jag ju sagt att jag... Om jag ska ta in dem igen så ska jag ha en riktkurs. Och då tänkte jag utnyttja det till det här tillfället. Uppdatera lite om hur det ser ut på de här bolagen. Och sätta en värdering på dem för mig.
Mm.
Och bolagen är Visa och Mastercard. De här giganterna med nätverk över hela världen. Som man skickar betalningar mellan.
Rälsbyggarna av betalningarna. Är det du brukar säga, va?
Exakt.
Det är en ganska bra liknelse.
Ja, jag har sett faktiskt flera om man kollar på Kiora eller någonting sånt där när de försöker förklara vad Mastercard och Visa är, för att det är många som tror att det är de som gör plastkorten. Nu måste jag bara säga det en gång för alla. De gör inte plastkorten. De är powered by Visa Mastercard. Alltså de använder deras nätverk för att skickas. Inte att plastkorten är där de skickas ut. Det är inte det de gör.
Nej, då hade de inte haft lika bra bruttomarginal kanske.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Nej. Nej, men förklara, eller gå in på analysen då.
Ja,
så får vi kanske bevisa det, vad de gör.
Var det en pann också? Fan, började min pappa på. Helvete. Ja, men Visa Mastercard är två bolag inom betalningar som har hand egentligen Card Network, som man säger på amerikanska. Och i det här nätverket då så åker betalningen mellan Issure Bank och Acquire Bank.
Precis, och där Issure Bank är ju den kunden som handlar hos en butik, har ju fått ett kort utgivet av en bank.
Mm.
Så man går in på Nordea och säger hej, jag vill ha ett bankkort. Så jag jobbar med antingen Visa eller Mastercard. Mm. Säger de absolut, du kan få det här Nordea-kortet. Och Acquiring Bank eller Merchant Bank, det är samma sak. Det är den banken som butiken får in pengarna på.
Exakt.
Kan man säga.
Så de är ju Issure Bank och Acquire Bank i den här... ska man säga, bråkdelen av sekund när man gör den här själva betalningen.
Ja, och där jag vill bara påpeka det. Alltså, du kommer säkert säga det här. Men det viktigaste är då för den här rälsen du pratar om. Mm. Då är det viktigt att det går en räls från acquiring banken eller merchant banken från butikens bank till kundens bank som betalar med kortet.
Exakt.
Och för att den rälsen ska gå däremellan, då måste Visa gå till Nordea och sagt hej, koppla upp er mot vårt nätverk.
Mm.
Och så måste Visa gå till den kunden också, alltså den affären, och säga, ni vill ni ta emot Visa betalningar, annars kommer ni tappa 50% av kunder som har Visa kort om ni bara tar emot Mastercard.
Ja, exakt. Typ. Och förenklat. Det är ju det som, om man ska säga Acquirebanken, deras, de vill ju alltid liksom möjliggöra för en butik, som vi tar i exemplet, att ta emot så många kort som möjligt.
Mm.
Och här är ju ofta typ att man väljer med banken vilka betalningsmöjligheter man tar. Man väljer att man tar Visa, man väljer att ta Mastercard, man väljer att ta Maestro, Visa, eller Mastercards billiga kort, debitkort. Man väljer att ta AMX, man väljer att ta Diners, UnionPay och så vidare och så vidare.
Ja, precis. Så att en merchant då som vill ta emot onlinebetalningar eller kortbetalningar kommer ju då samarbeta med en bank som är med i flera nätverk.
Exakt.
Som du säger. Det är inte så att Visa går och söker upp varenda butik, nej, utan de samarbetar med banker som sen samarbetar med företagare.
Ja, så bankerna blir i princip grossister.
Exakt.
För Visa Mastercard. För det är de som i princip säljer in det i slutändan. Och om vi går in där egentligen på analogin, för att du pratar nu om att de behöver inte gå till varje företag,
nej,
och sälja in det. Och det är här stora skillnaden mellan AMX och Visa, mot Visa Mastercard.
Mm.
För AMX behöver göra det. AMX, de själva är en issuer bank, samtidigt som de är en acquire bank, som är egentligen en bank i all hänseende, men de fokuserar bara på betalningssidan.
Och det är svaret på varför man, om man går in på en liten random butik i någon håla, inte kan betala med ett Amex-kort, men du kan göra det på större kedjor.
Exakt.
För att de inte har approcherat. För det är en dålig return on investment. Så att gå till H&M och säga hej, kan ni som bolag ta emot Amex? Det är bra return on investment. Att gå till ett café i Borlänge eller något, ja, kanske inte är värt att göra det.
Hacka Borlänge direkt. Ja. Nice. Ja, nej, men så är det. Och det är det som är problemet med AMX. Deras, vad ska man säga, nätverksuppbyggande är extremt ineffektivt. Och vi har AMX i själva resebetalningar på jobbet. Vi har blivit approcherade och använder deras kort i jobbet också. Vi använder inte dem nu, ska vi säga direkt. Och egentligen, största frågan som jag ställde där, det var ju liksom, okej, men kan vi använda korten på de hotell och restauranger vi är mest på via jobbet? För det är ju det jag ansvarar för. Om min vd på jobbet eller någon annan management inte skulle använda kortet för att vi har bytt, ja, min hals skulle ju åka rätt fort. Och det är där liksom, hur attackerar de problemet då? Jo, jag skulle ge dem en lista med ställen vi är på ofta för att kolla ifall de tar AMX.
Ja, det känns ju stenålder.
Ja,
och då måste ni hålla er till dem. För ja, om ni då spontant går till ett nytt ställe.
Exakt. Så bara, och det är det här jag bara säger, ja, okej, AMX, jag bara skriver av det direkt. För att liksom, om man har den själva processen i att lägga till folk i sitt nätverk, lägga till liksom kunder i nätverket, och de vill att jag ska använda deras AMX-kort, alltså det kommer inte hända. AMX funkar i USA, absolut, för att du har jättemycket bonussystem och allting sånt där.
Och det funkar för att visa upp för, ja, liksom, visa gold diggers liksom, ja, exakt, så här, exakt. Bara flasha med det på krogen typ.
Ja, men problemet är ju att om du hade AMX i jobbet nu och fick bonus, så då måste ju du förmånsbeskatta på det.
Vilket, oh, jävlar, det
vilket är extremt roligt med Skatteverket, om du använder ditt SAS Eurobonus och använder det i jobbet och sen får reimbursement för att du har betalat saker, då ska du faktiskt deklarera dina Eurobonuspoäng.
Mm.
Vilket är extremt intressant med hur Sverige funkar med sina skatteförmåner och allting sånt där.
Ja, det ska vi inte gå in på i den här podden.
Och det är det här som jag menar, att Visa Mastercard är ju så mycket lättare att bygga sitt nätverk, och de är en självklarhet att ha för någon i västvärlden.
Och de har gjort det under flera år. Det har tagit väldigt lång tid och det är ett väldigt välutvecklat nätverk.
Exakt. Och om man bara går in då egentligen på konkurrenter direkt, för vi har gått in på AMX. De har ju konkurrenter som JCB, de har konkurrenter som UnionPay, också Diners och sen Eurocard och som sagt AMX som kanske är mest kända. Och sen Discovery och ja, men lite mindre nätverk som inte egentligen alltså de är mest lokala. Det handlar inte om att det är liksom stora spelare.
Mm.
Det är väl där jag skulle vilja säga typ JCB, vilket är jag tror det är Japan. Och sen har du UnionPay som är egentligen de största konkurrenterna, och UnionPay är ju Kina då.
Mm.
Och det är där man, det är där man kan se skillnaden. Du har USA mot Asien i det här. Du har väl inte någon i Sverige eller någon i Europa som är liksom stor heller.
Nej.
Så är det. Stor skillnad mellan bolagen. Man brukar prata om hur, var intäkterna kommer ifrån och vilken som är mest liksom, ska man säga, snabb på emerging markets.
Mm. Och ja, det är ju intressant. För där växer ju digitala betalningar snabbare.
Exakt.
Än vad det gör i västvärlden.
Så är det. Digitala betalningar växer snabbare på det, och det är ju rätt förståeligt. Men du har också en sak med, kanske jag skulle säga, i, som man underskattar. Så här som vi bor här i Norden. USA, man använder fortfarande checkar.
Ja, absolut.
I hur mycket cash använder man i Tyskland och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket transaktioner fortfarande som går via det icke-digitala system.
Men det är det som är sjukt. Mm. Vi växer fortfarande snabbt i Europa och USA.
Ja.
Men det växer ännu snabbare där borta.
Så är det. Mm. Det, om man säger så här, man går från verkligen cash till att göra digitala betalningar. Och man vill ju göra det för att... Ja, emerging markets, Sydostasien och Kina och Japan, de vill ju faktiskt vara långt fram.
Mm. Men de är ju längre fram. Det är det som är roligt med mobila betalningar.
Ja, och men det beror på också lite hur man ser det. Ska man säga att Safari kom M-Pesa längst fram då, med tanke på att de gör sms-kommandobetalningar?
Precis.
Det är liksom det,
jag skulle, fast det är Kina är på en helt annan nivå.
Kina är på en helt annan nivå, och de har byggt upp ett annat nätverk, alltså de har ju inte en terminal som vi har med att man drar ett kort.
Men det är det jag menar, jag tycker de har leapfrågat det, och det är nästan modernare. Alltså det tycker jag inte ska jämföras med sms-betalningar.
Nej, men det är vissa som säger att den sms-betalningen som är en enklare lösning som i princip har ingen entry to barrier av din användare. Alltså om det enda du ska börja kunna göra med din mobil är skicka sms, vilket är den mest standardiserade sättet att kommunicera i världen.
Ja.
Så är det liksom den...
Men sen är det bara en klumpig lösning.
Det är en klumpig lösning.
Det tar ju lång tid, alltså det är bara jobbigt liksom. Det
är en klumpig lösning om du inte har lärt dig. Men,
nej, precis.
Men om du ska kunna göra en betalning på Nokia 3310 så är det det som gäller.
Jo, men jag menar, det är en föråldrad teknik ändå, skulle jag säga.
Mm.
Ja, om du jämför med andra mobiler.
Men det roliga, de har ju tagit en PSA till en app nu.
Mm.
Man gör ju i princip samma saker, men det är mer användarvänligt. UX:en är mycket bättre än att du kör Nokia 3310 med T9. och det är där man kanske ser riskerna här då. Om vi pratar det direkt, så är det ju liksom kanske riskerna, hoppar man över Visa Mastercards nätverk, kommer någon annan kunna bygga ett nätverk som det här? Att liksom, för man fortfarande pratar man om UnionPay, man pratar om dem. Problemet jag är, som jag ser det, jag vet inte vad som ligger bakom backenden på till exempel Alipay eller på WeChat Pay.
Ja, precis.
Min känsla är, och det, jag kan bara säga min känsla är, för jag vet inte vem som sitter, jag kan inte sitta och kolla bakom det, jag skulle gärna vilja komma i kontakt med någon som vet det bättre än mig, är att om det är ett slutet system, du och jag sitter med ett Alipay eller WeChat-konto var, såklart vi kan skicka pengar till varandra.
Utan ja, det blir bara som PayPal-konto i princip.
Ja, men då
jag skickar till dig inom det slutna systemet.
Ja, exakt. Mm. Då blir det bara ett och nollor och man flyttar från det ena till det andra en siffra. Och det är liksom inga problem, och då behöver man inget nätverk på det sättet.
Nej.
Men ska vi göra betalningar agnostiskt? Alltså att vi ska vara utanför ett slutet nätverk som jag tycker PayPal, jag tycker Visa Mastercard är, eller inte Visa Mastercard, vilket WeChat är och Alipay är.
Mm.
Då behöver man någonting som connectar det här.
Ja, då skulle ju typ till exempel WeChat Pay då behöva se till att den här merchanten eller butiken som ska ta emot betalningen också är del i det nätverket.
Exakt.
Men då måste de börja göra det här byggandet av nätverk. Och frågan är om de har gjort det själva eller det ligger på ett annat nätverk som Union eller någon kinesisk bank har gjort.
Ja, och det är där man inte kan se det. För Mastercard och Visa ligger ju bakom. Du ser inte att de liksom säger det här är en betalning på det här sättet. Nu har du betalat via Visa Mastercard i deras nätverk och så vidare och så vidare. Och det är där jag blir så här, många kan säga att de kommer bli leapfrågade, de kommer bygga upp nätverken annars. Du kommer ha de här stora som Google, Apple, alla de kommer ha kontakt med sina användare.
Men de har inte ens börjat göra det. Och de, man ser att Google Pay samarbetar med Citigroup, Apple med Goldman. Så de samarbetar med att ge ut kort, till exempel.
Och om du tittar bara på Liva-projektet. Facebook behövde ju. Alltså de var tvungna att samarbeta med Visa eller Mastercard för att få upp nätverket så att du skulle kunna köra Libra och kunna göra betalningar till varandra. Helst cross-border, om vi tänker på den problematiken. Jag har inte sett någon, eller har några, vad heter det, ska man säga, tecken eller bevis på att man höll på att leapfrogga Visa Mastercard.
Jo, det finns en teknik och det är ju
nu kommer du med kryptovalutorna.
Ja. För att, eller bitcoin då.
Jag lutar mig tillbaka.
Ja. Nej, men jag ska inte gå in på det. Jag ska inte hijacka din analys. Men bitcoin löser det här. Men du har samma problem där. En bitcoin-transaktion tar... det tar lite tid att cleara och sådär. Men jag har gjort nätbetalningar med bitcoin. Och det funkar. Och då behöver... Det nätverket är redan up and running. Det är ingen som behöver...
Ja, dark web eller?
Nej, det här var inte dark web. Det här var faktiskt en... En legitim sida, men det var ganska enkelt. Jag fick en QR-kod jag bara scanna. Och sen sa de, vi har tagit emot en betalning. Så jag tror för det tar en tid för algoritmen att tugga och innan betalningen är processad. Men jag vet inte om de får någon sorts kvitto på att det är igång. Liksom. Så de släppte produkterna. Eller liksom beställningen går igenom. De packar ju inte varorna direkt ändå. Så de ser väl om inte betalningen går igenom på några minuter och då avbryter de orden. Men det var lika smidigt som att betala med kort. Även om betalningen inte är instant så kanske det räcker med att de litar på att pengarna kommer in på samma sätt som man gör med ett Visa Mastercard. Och fördelen med det här är att globalt, du pratar om Visa Mastercards nätverk, så tar det ju ändå 5-7 dagar i en banköverföring till ett annat land. Det är helt det i stenålder när krypto gör det på några minuter. Så att krypto är väl egentligen den största disruptorn till... Skulle jag säga, Visa Mastercard. Och därför kan
roligt
man hedgea med lite
bitcoin. Jag ska inte hijacka din analys. Ja. 5 minuter senare.
Köp lite bitcoin som hedge mot det klassiska finansiella systemet.
Ja. Jag håller med om att bitcoin eller blockchain överlag, för det är ju blockchain det handlar om, kommer att kunna öka på hastigheten i de här nätverken. Och det är ju någonting de kollar på själva också. Det är ju ingenting de bara säger, skiter i blockchain sån där. Och jag tror jag förstår att alla vill ha mer effektiv betalningar världen över, med tanke på att om det tar 5-7 dagar att skicka en betalning, det finns mycket saker som kan hända däremellan och förstöras. Och det är på ett sätt skamligt. Men
ja, man vill inte vänta så länge heller.
Nej, men ofta är ett problem också med bankerna, det är att de måste clear på båda sidorna. Om du ska göra en stor betalning som vi har gjort via Quanto och skickat till Kanada för att göra den investeringen.
Ja, det är precis. De måste kolla allt på båda sidor. Men det är det, blockkedjan kollar ju det automatiskt.
Jo, exakt. Men de måste kolla AML, KYC. Kan blockkedjan kolla det?
Nej, men det behövs inte kollas. För att det kan inte gå fel. För att det sköts ju... Alltså, säkerheten i blockkedjan är så hög att det är decentraliserat. Det behöver,
jo,
det är
det
som är
det.
Så...
Men fortfarande måste pengarna, om du ska använda det i... För om man ska vara helt ärlig så är blockchain-systemet med wallets och allting där, det är lite sidosatt. Det är inte liksom 100% integrerat med vårt samhälle än.
Det är det som är grejen.
Exakt.
Och det är ingen som säger att det kommer bli det. Men det är bara, det är det enda systemet som jag kan se som skulle typ disrupta Visa Mastercard. Och därför kan man som en försäkring bara investera i lite krypto eller bitcoin då, som jag tror. Men annars håller jag med, det är inte integrerat.
Nej. Och det är därför jag säger att du fortfarande en problematiken, kanske inte själva i skickandet. För det är fortfarande siffror bara som du skickar. Det är själva hanteringen på båda banksidorna. För att det handlar om att bankerna måste ha information om varför du skickar. De måste ha information om dig. De måste kolla att det liksom inte är anti-money laundering. Och de grejerna måste man gå igenom för att göra betalningen till ett utländskt land.
Ja, för att det ska bli en vit betalning så att säga.
Exakt. Och då måste banken på andra sidan också ta emot det, titta vad det är, se att det kommer till rätt kontor och så vidare och så vidare. Och det är där jag skulle säga, om det tar 5-7 dagar kanske är typ, alltså av de här 5-7 dagarna så kanske, eller av 5 dagar kanske det är 3 dagar. Det egentligen är på bankerna att förstå varför man skickar, kolla att det är vitt och inte att det är liksom terroristfinansiering.
Precis.
Och det är där, jag tror det är där som måste gå snabbare. Om bitcoin kan lösa det, great. Men uppenbarligen så är ju våra banker i stenåldern, för allting ska ju göra med papper och skickas och grejer.
Ja, men så är det.
Så är det. Och där jag ser ju blockchain, jag ser det som möjlighet lika mycket för Visa Mastercard som att det är hot.
Ja, de kan ju använda blockchain-tekniken, absolut.
Jo, det är det jag menar. Jag tycker ju då Visa Mastercard har en fördel, för då kan de bara koppla ihop det med sina banker i sitt nätverk, men man börjar göra det snabbare för att liksom allting går på blockchain.
Ja, och så kan de säga vi har gjort en KYC, alltså know your customer, på de här två som ska skicka pengar mellan, så att det sker automatiskt i blockkedjan. Så ni behöver inte kolla det i banken. Så att ja, absolut kan de, för de kan använda sitt legitima nätverk för att använda blockchain för att göra transaktioner snabbare.
Ja.
För att det ändå handlar om trust i slutändan med pengar. Och det är där bitcoin på något sätt
felar.
Mm.
Ja, men så är det.
Mm.
Och om vi går och kollar på hur det ser ut med intäkterna för Visa Mastercard. Det som är mest intressant är egentligen hur de fördelar sig mellan USA och internationellt. För det är där många pratar om att Mastercard är mycket mer internationella i sina intäkter. Jag kollar på första kvartalet det här året, bara för att få så uppdaterade siffror som möjligt. Visa har en fördelning mellan USA och internationella marknaden. De delar inte upp det mer, det är USA. Cocky bastards.
Mm. Det är USA och allt annat.
Ja, USA och resten av världen.
Exakt.
45% USA och internationellt 55%, när Mastercard har 31% USA och 69% internationellt. Så där har ju att Mastercard är mycket större utanför USA. Man säger intäkterna kanske ligger på mer emerging markets, men man ska också komma ihåg.
Men då borde de kunna växa snabbare. Kanske sämre marginal, men växa snabbare.
Ja, och sen mer investeringar också.
Antal transaktioner, tänker jag.
Ja, men sen också mer investeringar. Men i och med att USA, alla fördelar med det är ju i princip att det är en stor stat som innehåller 50 stycken länder.
Typ.
Som har ungefär samma lagar och regler. Medans du har Europa som har massa olika lagar och regler och olika teknik. Saker och du kanske måste ha ett kontor i varje land och så vidare och så vidare, och samma sak i Asien. Därför kan man förstå en marginalskillnad mellan Visa och Mastercard som vi kommer få se senare i det, fast de har helt enorma marginaler oavsett. Men, och sen ska man också komma ihåg att Mastercard är ett lite mindre bolag. De tjänar in worldwide under första kvartalet 1,56 triljoner USD, och då är ju liksom i quarter gross dollar volumes, alltså volymen av pengar man skickar, så inte deras intäkter.
Nej.
Och sen går vi på Visa och kollar på dem då. De har 2,36 triljoner dollar under första kvartalet i 2020 då. Så att det är extremt stora mängder pengar man skickar.
Ja, som de hanterar, ja.
Men man ska då komma ihåg att Visa är ett snäppet större än Mastercard här då.
Visa är större, ja. Precis.
Innan vi går in på siffrorna av de här bolagen tänkte vi prata lite om marknaden som det ser ut, och egentligen kolla globalt i och med att de här bolagen är, jag skulle säga att de är rätt globala i sig. Och då kollar man, jag har ju kollat på Statista. Om man ser hur mycket transaktionerna går upp, så kan man se egentligen från transaction value growth in the digital payments market, alltså från 2020, så kommer tillväxten ligga på över 13%.
Okej, okay. Så 13% per år kommer transaktionstillväxten vara?
Eller, nej, jag sa inte CAGR, jag säger bara att deras lägsta tillväxten i själva marknaden är 13%. Liksom 2021 räknar de med 22%.
Okay.
Ökning i 2022 17,8, i 2023 15% och 13% under 2024. Och det här är faktiskt justerade siffror för covid.
Mm-hmm.
Så att de har faktiskt uppdaterat siffror från maj 2020.
Okej. Okay. Ja, men det är ju bra underliggande tillväxt.
Ja, exakt. Och egentligen, jag tror det kanske är det som är mest intressant. Det är egentligen kolla penetration rate på digitala betalningar. Alltså hur många är det som gör digitala betalningar i hela världen? Om vi kollar på 2020 så säger de att det ligger på 46,6% lite estimerat. Men om vi kollar på 2019 så låg den på 43%.
Mm.
Och då säger
det är worldwide.
Och det är worldwide. Mm. Och om man kollar då sen på 2024, då säger man 60%.
Mm.
Så om man då tänker det är betalningar och då är det fortfarande 40% av världen ska göra i cash. Jag tycker att det finns mycket mer att växa på med tanke på att digitala betalningar är en, jag skulle säga en, alltså en på alla sätt och vis förutom en orsak är det den bästa sättet att göra betalningar, för det är mycket mer effektivt, du har mycket lägre risk i att du liksom har pengar på dig.
Jaja.
Men du har en stor risk, det är väl systemrisken, ifall du har strömmen går eller någonting sånt.
Mm.
Hur ska du betala då?
Ja, exakt.
Och det är då, vad heter det, cash tycker jag kommer in.
Ja, men det händer ju typ aldrig.
Nej, alltså vi har inte fått det än, men vi trodde Nej. Inte att vi skulle få en sån här pandemi heller. Så att,
och corona har ju spett på, kommer ju öka penetrationen.
Ja, det kommer öka penetrationen. Mm. Och det är liksom man kollar bara på PayPal, hur mycket mer kunder de har fått sina system. Så är det liksom, det kommer bli mer digitala betalningar framåt. Det är många nya kunder som inte skulle ha blivit kunder om inte corona hade skett.
Och det säger ändå mycket det du nämnde innan också, att USA och Tyskland som ändå vi anser vara ganska moderna länder och vi ser att det är västvärlden, de ligger ganska mycket efter ändå. Vi är
efter
ganska,
oss, ja.
Precis, Sverige är väldigt i framkant. Kina är främst när det kommer till digitala betalningar i världen. Mm. Men sen är Norden också.
Alltså, vi är ju extremt långt fram. Man bara tänker på internetuppkoppling. Det är ju vi och Korea som fightas liksom, och Japan. Liksom, de vill ju inte vara sämst, aldrig sämst.
Nej. Nej, men så att det finns mycket tillväxt även i mogna marknader så att säga.
Och det är ju det som är egentligen det sjukt intressanta med digitala marknaden som jag tycker, det är att alltså, rent krasst så bör det ju växa med befolkningsmängden plus hur mycket mer pengar det blir i världen. Men om vi tittar på, om man tittar också på penetration rate, att vi inte ens är uppe över 50% av hela världen och världen blir mer global, då bör det bli mer digitala betalningar framåt och antagligen nå över 60%.
Men en stor del av den marknaden, du har ju typ 1,7 miljarder kineser?
Ja.
Visst är det något sånt?
Ja.
Alltså 7 miljarder ungefär i världen, lite mer. Så du har ju en jättestor del av kakan som är kineser. Och där är Visa Mastercard, där är det svårt för dem att komma in.
Det är det.
För där domineras det ju av deras egna lösningar. Så det är väl det som är tråkigt att de inte... Men då får man ju såklart, som många gör då, köpa kinesiska bolag, typ Alibaba och Tencent, för att komma åt den marknaden. Så får man köpa liksom dem om man vill täcka hela fintech-marknaden.
Jo, men så är det. Men det, jag tycker det också fel att känna så här, bara, jag missar en sjundedel av världen. Ja, men då... Det är fortfarande 6 miljarder kvar att ta på andra sidan.
Precis, så att så ska man väl inte tänka.
Nej, men...
Och det går ju att få exponering mot det. Då får man bara tänka på att investera på den marknaden.
Ja, och du har ju lite samma problem för asiater som du har för västlänningar när man tar och reser, om man tänker på det.
Ja, så är det ju.
Alltså, businessmen som i Kina eller i Asien överlag, de vill ju antagligen ha ett Visa Mastercard för att det funkar utanför Kina, medan samtidigt som vi som västerlänningar vill ha ett WeChat eller Alipay för att det funkar bättre än vi där. Och jag var på ett seminarium
där...
Men
det är det som gör det enklare. Det är enklare för oss att köpa eller ladda ner en app där när vi är där. Precis. Och
problemet är att när man laddar ner appen, i och med att jag har bott där, det finns en västerländsk app. Den kan du inte göra betalningar i, mannen.
Nej, för det är det jag tänkte. Du måste ju få in pengar dit på något sätt. Och du har inget konto. Och du kan inte länka ditt Visa Mastercard.
Nope.
Så att, det är ju...
Men det fanns inte ens chans att göra betalningar i WeChat-appen. Nej, jag var där.
Men hur betalade du där då, digitalt? Kunde du betala med kort?
Nej, jag betalade med kort allting.
Men de tar emot Visa Mastercard?
Ja, såklart de gör det.
Ja, men då har de ju ändå exponering där. Men det är bara att kineserna själva inte spenderar så mycket i dem. Så det är ju mer turismen då.
Ja, och sen är det ju oftast typ så här, om du går på en liten stånd runt hörnet så är det ju, du använder ju cash. Men precis. Du använder ju cash i största mängd för att du vill ju alltid se ditt kort liksom när du är ute och reser.
Men ja, men såklart de kineska butikskedjorna har ju Visa Mastercard. Ja. Men grejen är att det jag menar är att själva den befolkningen där använder antagligen inte Visa Mastercard så mycket. Och det innebär att deras payment volume är inte lika hög som det skulle kunna vara i och med att Man använder mer WeChat och Alipay där.
Så är det.
Men det är, vadå? Det är så, de har ju ändå en liten del av kakan där.
Ja.
Och det är bara Kina faktiskt i Asien som är så extremt. Kollar du till exempel Singapore och massa andra sydostasiatiska länder, de har inte adopterat WeChat på samma sätt.
Nej, men, och det är ju för att många tycker att det är stor att kolla.
Mm. Jo, exakt.
Liksom.
Ja, det förstår man.
Och på mer än ett sätt. Liksom, inte bara ha koll på det, utan det är liksom...
Ja, men då ska man passa sig för Norwegian-kortet.
Oj.
Det är ju ett Visa-kort, men...
Men ägs, ja. Var det, fyra led ja. Ner och sen äger man den kinesiska ja, staten. Man bara,
de får din information.
Ja, ja. Jag tänkte att jag har lagt in lite bilder på balans- och resultaträkningen för Visa Mastercard. Det är inget kul att gå igenom i sig, så jag tänkte att vi hoppar ner till att kolla på lite vad vi ser på börsdata.
Mm.
Och om man kollar egentligen på Visa först direkt så kan man ju se att de har en utdelning, men den är inte så hög. Den är liksom 0,58%. Ingenting att prata om.
Det är ju inget utdelningsbolag direkt. Och sen hade det varit rent av kriminellt för dem att dela ut mer med tanke på deras lönsamhet sen och avkastning på investerat kapital och eget kapital.
Ja, för om man kollar liksom på bruttomarginal, rörelsemarginal, vinstmarginal, då är det liksom så här, det är tripp, trapp, trull. Det är 81%, det är 65% och sen finns marginalen, det är osannolika 50%.
Mm. Och avkastning på eget kapital är väl 35?
Ja, det är 35% på Visa då.
Ja, så om du avkastar mer än 35% då vill du att de delar ut, men då lyssnar inte du på den här podden ändå.
Ja, då har du något annat det.
Ja.
Och
då är du tät.
Ja, då kan du bada i pengarna ändå.
Ja.
Och sen om man kollar på skuldsättningen för Visa så har soliditet på runt 48% och skuldsättningsgrad på 1,1. De har en jätteliten nettoskuld på 6,4%.
Så du säger att de har en jätteliten nettoskuld
mot sin balansräkning.
Precis, så har de en stor kassa eller handlar det om att en del av den här skulden inte är räntebärande skulden?
I princip har de jättelite räntebärande skulder. För det som är väldigt specifikt för Visa Mastercard, det är att man har mycket på balansräkningen, både i tillgångar och i skulder i form av liksom betalningar som ska ut och in.
Alltså, krediter typ i princip.
Ja, men pengar som de håller i sina system som ska betalas.
Ja, men det är i princip bara krediter. Det är liksom så här med olika löptider.
Exakt.
Det är så här, det här ligger ute i systemet nu. Det har inte processat.
Det här ska skickas vidare, det här ska jag få in och det här liksom så.
Ja, men det är som utstående liksom, eller ja, fakturer liksom bara i princip. Kan man säga det som.
Ja,
och det är icke-räntebärande.
Det är icke-räntebärande, så är det ju.
Mm.
Och det är väl det som man kan tycka att det ser ut att vara stora balansräkningar. Men alltså jag skulle nog säga att om man tittar ändå under huven så kan det vara de är stabila.
Mm.
Om man tittar mot vad deras räntekostnader som vi ska gå in på sen. Mastercard, de har också en direktavkastning men som är på 0,47%. Inte så mycket att tala om på det sättet. Deras rörelsemarginal och vinstmarginal för deras bruttomarginal, det skriver de noll. Och det gör faktiskt Visa Mastercard båda två. Det är bruttomarginal lite svårt för dem att definiera, tror jag.
Ja, jag förstår.
I och med att hur deras intäkter ser ut. Det är lite svårt att säga, vad ska man säga? Det är svårt att...
Men det är cost of goods.
Ja, men cost of goods sold är liksom svårt i ett system som man bara, du kör på rälsen.
Ja, det är fortfarande 100% typ.
Ja, exakt. Så det är,
och de vill skriva det, för då blir alla sura som man...
Ja.
Nej, men jag fattar, det är svårt att definiera.
Man kastar väl in någon marknadsföringspost.
Ja.
Men rörelsemarginalen på Mastercard är 57% och vinstmarginalen är 47%.
Mm, det är ganska bra rörelsemarginaler.
Det är stabila marginaler här. Mm. Det är liksom ingenting att klaga på överlag.
Nej.
Avkastningen på kapital på Mastercard är ju osannolika 144%.
Men är det någon nedgångseffekt eller?
Det är på grund av hur deras balansräkning ser ut. För att om du kollar sen på soliditeten så är den 18%.
Okej. Okay. Mm. Men jag vet, vi har diskuterat lite innan här och jag vet att soliditeten, alltså mängden hävstång de har i verksamheten, påverkar värderingen i din DCF, för att den tar hänsyn till hur mycket lån du har och vilken ränta du får låna upp till. Såklart, har du högre hävstång kan du växa snabbare med bra return on invested capital och avkastning på eget kapital.
Mm.
Men det jag försöker säga är att om det är massa krediter som är liksom på debt-sidan, på skuldsidan, är inte det en snapshot just då? Och kan inte det se väldigt annorlunda ut från kvartal till kvartal?
Är det, inte det, bättre det, ser, det ser inte annorlunda ut från kvartal till kvartal, för att det är ju mm. någonting som händer, alltså det händer hela tiden. Okay. Det är alltid ett flöde, det är alltid någonting som ligger på balansen.
Så det är nästan i jämvikt. Men jag menar, det jag försöker säga är att om du kollar historiskt för Mastercard, ligger de i snitt alltid på så mycket i soliditet eller så lite i soliditet.
Nej,
jämfört med Mastercard.
De har legat högre, på soliditet. Det har de absolut. Visa har varit mycket mer stabil på det. Den har rampats upp sista åren.
Ja, för jag tänker om du räknar på ett, liksom, att det påverkar ändå värderingen så mycket, är det inte bättre än att ta ett snitt om så här, vad de brukar lägga på, i och med att det är ändå trots allt en snapshot av balansräkningen.
Ja, men du ska också värdera bolaget här idag.
Jo.
Så att du gör ju ingen normalisering av själva, för att om du finansierar dig så säger de så, ja, fast dina intäkter är just nu på den här nivån. Ja, fast normaliserat 10 år bakåt så är den på den här nivån, så jag borde få bättre lån. Det funkar ju inte så.
Nej, men jag menar om man skulle ta som exempel, säga att Amazon skulle ett kvartal under perioden rapportera ha extremt höga leverantörsskulder som i princip boostar deras hävstång då, kortsiktigt, för att det är ingen räntebärande. Mm. Och då ser det soliditet mycket lägre ut. Och så gör man en liksom beräkning då. Och sen nästa kvartal är den leverantörsskulden betald och de har inte lika stor leverantörsskuld. Mm. Men det är kanske mer svängig verksamhet. Mastercard kanske har en stabilare.
Ja, och de har ju mycket stabilare här i liksom Mastercard och Visa.
Okay.
Vad det är. Och absolut, om du får någonting som är så sjukt för att du har dragit in sånt, får man ju liksom justera för det. Men det har ökat under de senaste 10 åren.
Okej, okay, så i princip har det läget hyfsat stabilt då?
Ja.
Så det är en skillnad i bolagen, hur mycket de väljer att leveragea i princip.
Exakt, och det jag tror man ska liksom, också en sak som jag lägger märke till när jag kollar på dem, det är immateriella tillgångar av balansräkningen. Visa ligger på runt 69%, medan Mastercard ligger på 18%.
Oj, ja, det är ganska mycket immateriella tillgångar på Visa. Alltså.
Exakt, och det roliga är att man brukar ju prata om vilken som är mest ute och köper bolag. Vi har ju till exempel...
Alltså det är goodwill alltså?
Det är en hel del goodwill. För om vi bläddrar lite så ska vi se igen. Om vi kollar på goodwillen så är den är inte större än vad intangible assets i sig, men den är rätt stor.
Okay.
Som det ser ut. Och om man kollar också på Mastercard så är ju där är goodwillen mycket större än intangible assets.
Okej, så Mastercard, men då borde ju de nästan ha mer. Ja, eller de förvärvar mer helt enkelt.
Ja, alltså Mastercard har ju köpt Nets den senaste tiden. Jag vet att Mastercard har ju köpt lite större bolag.
Okej.
Medan Visa har köpt Plaid och lite andra sådana här, inte Plaid som ändrar, vad heter det, belysningen, utan det är ett annat som heter Plaid. PLAID som de har köpt upp då. Och det, alltså det är, här kollar ju börsdata på immateriella tillgångar. Där ligger ju liksom, eller Visa mycket mer uppbyggt som inte är goodwill.
Precis, men kommer den skillnaden från? Är det hur man bokför typ när man bygger plattform och sådär? Att de gör det på olika sätt?
Det tror jag, men också tror jag för att det hände en stor skillnad mellan 2015 och 2016. I princip dubblades i intangible assets. Om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var här de köpte upp Visa International, för de hade ju separerat sin USA-del och sin international-del.
Och då blev det inte goodwill antagligen, för att de kanske köpte det till bokfört värde eftersom de köpte sig själv.
Ja.
Ja, okej.
För att om man ser hoppet mellan 2015-2016 så dubblades intangible assets ungefär, eller det var mer än dubblades. Och så ökade goodwillen med runda 30% liksom. Så där ser man ett extremt stort hopp i vad som lades på balansräkningen. Och det är där som jag tror att Visa
International. Jag ser ändå ingen problem med det. Jag skulle typ ändå säga att Visa är bättre, för att det är bättre intangible assets än goodwill. För vadå, de avkastar ju det egna kapitalet. Mycket av det är ju för att finansiera intangible assets.
Ja.
Det är ju det är mjukvara mycket, eller liksom.
Det är ju mjukvara, deras produkt är ju mjukvara.
Ja, jag menar, det är ju ingen fysisk produkt, så att det är ju intangible assets. Så då är det ju snarare att Även om det står för en stor del av Visas balansräkning så skulle jag ändå säga att Mastercard har ju på något sätt sämre ändå med så mycket goodwill.
Det håller jag med om. Även om man tycker att det är lite risky att ha så mycket immateriella tillgångar, för det är fortfarande en risk. Det kan bli stora nedskrivningar och så vidare och så vidare.
Mm.
Men det är ju också, det blir bara nedskrivningar ifall någonting går dåligt.
Ja.
Så därför kan det bli lite mer av en dödsspiral i Visa, medans i Mastercard skulle det kunna vara med ett likviditetsproblem. Men jag tror inte någon av dem, jag tror inte det kommer att vara likviditetsproblem för någon av dem. För räntetäckningsgraden i till exempel Mastercard för sina, ja, sina skulder just nu, den är 44%. Och sen i Visa så är den 29%, eller 29 gånger.
Ja, och så 44
gånger kan man täcka sina räntekostnader med sitt EBIT.
Mm.
Och Visa kan täcka det 29 gånger.
Så ja, och det är extremt högt.
Det är extremt högt. Man brukar prata om 2-3. Då ja, brukar det vara bra, liksom.
Ja, man brukar säga net debt gånger EBITA till exempel. Ja. Men det är ju skillnad. Det är ju inte räntekostnaden. Men nej, då.
Exakt. Och om vi kollar på nettoskulden EBITDA på börsdata så är det 0,29 på Visa, och på Mastercard så är den 0,09.
Ja, men det är ju bra. Så de har ju ganska bra balansräkningar.
Ja, alltså deras kassaflöden täcker ju liksom kostnaderna, deras balansräkning. Så är det ju.
Mm.
Sådär. Och om vi går vidare då, så har jag ju extremt mycket nyckeltal. Jag har ju typ runt 120 nyckeltal. Jag vet, det har gått för långt. Men så kan man se det över 5-årsperiod och se var de ligger i olika saker som inte börsdata eller faktiskt många andra kollar på. Till exempel som operationell flexibilitet. Alltså hur fort man kan omgöra ett EBIT till en vinst, eller vinst till EBIT, och finansiell hävstång och sånt där.
Finns det någon korrelation mellan antalet nyckeltal och hur bra avkastning man får?
Absolut. Eller stabil avkastning. Det är ungefär som alla traders. Du har ju en skärm för varje miljon du tjänar per år.
Ja, är det så?
Ja, okay. Det har jag hört. Mm-hmm. Jag har hört. Trader Codex. Men bolagen har ju båda levererat lite siffror inför vad man tror för 2020 med tanke på corona.
Mm.
Och där säger egentligen båda vad tillväxten kommer att vara framåt. Det kommer att vara low teens och låga tiotal. Och sen kommer också operational expenses vara lite high-end, men single digits kommer öka. Liksom. Så att även om vi har corona och allting sånt där, och vad man, det beror ju inte på att corona gör att vi måste vara hemma. Vi kommer ju antagligen ha högre penetration rate och använda mycket mer digitala betalningar under sådana här tider. Men det problemet här är ju, alltså själva problematiken är ju att man är mer orolig, man köper mindre,
det är ju
färre jobb.
Det är volymen av transaktioner.
Exakt, de går ner för att man blir orolig.
Precis, penetrationen totalt sett kanske ökar av digitala betalningar för att du inte vill hantera kontanter under den här epidemin.
Exakt.
Men ändå så går ju volymen av transaktioner ner för att du konsumerar mindre, helt enkelt. Du håller mer på pengarna.
Ja, och då är det lite roligt att säga också att Mastercard då säger att de räknar med också till och med tillväxt genom 68% genom köp.
Mm.
Och det här är för andra delen av halvåret då. I Visas fall, och sen är det för Mastercards fall, så är det nästkommande kvartal då. Som de ser.
Borde ju förslagsvis vara ganska lika för båda.
Jag tror det är lika för båda, och det kommer visa sig när jag satt min värdering på dem.
Mm.
Så om vi kollar på Visa Mastercard, så har vi P-tal på 34 på Visa, och vi har Mastercard har ett P-tal på 37. För stunden Visa handlas i 194 USD. Tog de faktiskt siffrorna idag, så det borde vara rätt uppdaterat.
Mm.
Mastercard handlas på 304 USD. Och om vi kollar på market value då, så är Visas market value på $415 miljarder och Mastercard på $305 miljarder.
Mm.
Och EV/EBIT Visa handlas på 29 och Mastercard handlas på 32. Så de är relativt lika.
Mm.
Visa är ju runt 25% större än Mastercard. Så att, ja, men, så att de är ju relativt lika om man tänker på intäkterna skiljer sig lite, vilka länder de är. Och om man går ner och kollar på, om man kollar historiskt också, så har de växt ungefär lika mycket. Om man kollar genomsnitt, om man växt runt 12-15%.
Så båda växt ungefär lika mycket, värderas ungefär till lika mycket.
Ungefär samma.
Så ungefär samma PEG blir det typ.
Exakt. Sen om jag, då har jag ju börjat gå till mina antaganden här. Jag egentligen antar exakt samma sak för båda bolagen. Mastercard kanske bör ha ett högre antagande, men helt i stor, för att de är i de marknader de är.
Tillväxtantaganden pratar de om.
Ja, tillväxtantaganden. Men Visa har ändå haft överhanden de senaste åren. Så det är de som har legat närmast 15% medan Mastercard ligger runt 12-13.
Okay.
Så det jag har satt att lika. Och jag räknar inte med någon tillväxt under 2020, bara för att ha låga förväntningar. Fast de förväntar sig själva att den ska växa lite.
Ja, och sen en tilläggare. Du säger att Mastercard har växt mer. Eller Visa har växt lite mer. Mastercard mindre. Jag tycker det ändå inte är så konstigt. För att internationellt, jag tror att antal transaktioner växer. Men jag tror revenue per transaction kan vara lägre i emerging markets. Så det är inte så konstigt, för du pratar revenue nu.
Exakt.
Så att, det är nog där det ligger kanske.
Ja, och det är inte så konstigt.
Men att de konvergerar mot varandra tror jag är rimligt. Det är ändå ett duopol. Så att,
ja, exakt. Och sen om man kollar på egentligen historiken på deras marginaler, om man kollar på EBIT, så har Visa legat i topp där ett tag. De har legat över 60% de senaste 5 åren. De hade ett år med 2016 när de dippade till 52. Och Mastercard har legat över liksom i spannet mellan på 57-48%.
Intressant. Så det är lite högre tillväxt att Visa, lite bättre marginaler men lite lägre värdering.
Exakt.
Ja.
Men, och det är där jag tror, för att när jag pratar med många så tycker de många att Mastercard är mer intressant för att de är mer utanför USA. Många tycker att det är kanske en förmogen marknad.
Jag tror man prognostiserar framåt ganska långt.
Liksom. Ja, man tänker framåt att liksom en ökad, vad heter det, medelklass och så vidare och så vidare.
Högre ARPU i de länderna sen.
Ja, exakt, att det ska komma framåt. Men så jag räknar egentligen med krasst att Visa kommer ha högre marginaler framåt och de har egentligen samma tillväxt.
Ja.
Så om vi går då över till värderingen som jag satt på de här bolagen. I princip har de exakt likadant. Men det här kommer vi till att diskutera lite tidigare. Och det är ju skillnaden i soliditet. Och det handlar ju bara om diskonteringsräntan här. För att jag har satt exakt samma skatt. Jag har satt i princip samma procent på hur mycket investment som går i cashflow. Där som skiljer sig lite,
men jag tror många lyssnare, du tappar någon gång där, men diskonteringsräntan sätts ut efter basically vad man försöker räkna ut, ungefär vad kostnaden för kapitalet är.
Exakt.
Som man lånar.
Så det är en del equity eller aktiekapital som man räknar ut hur mycket det skulle kosta och en del skuld då, och så räknar och då räknar man ut det baserat på hur mycket det skulle kosta att lägga till skuld idag.
Exakt, och eftersom Mastercard då har 20% soliditet, vilket innebär att 20% av balansräkningen består av eget kapital och det är 80% i skuld, då tycker man att ja, men det är ju negativt. Men de får ju en hävstång då också.
Exakt.
Så de får bättre return on equity, alltså avkastning på eget kapital, för att de har 4 gånger belåning mot eget kapital. Så de kan ju leka med större summor egentligen och investera större summor.
Ja, exakt. Och det är ju det som är den stora skillnaden här. För att diskonteringsräntan på Mastercard är 1,94 medan den på Visa är 3,34. Och det här, alltså nu pratar vi ju kanske liksom, det handlar om väldigt små procenttal. Men om du drar ut på det här och gör en diskonterare 15 års kassaflöden och sen diskonterar in i oändligheten, vilket är terminal value, så har det extremt stor påverkan. Och jag gjorde ju bara lilla tester för att se om vi satte exakt samma vikt mellan soliditet mellan de bolagen. Så att
om Visa också skulle belåna sig mer.
Exakt. Eller om Visa hade 20% soliditet, då skulle det inte skilja så mycket. För att det kommer skilja sig extremt mycket när ni hör hur mycket uppsidor jag ser i de olika bolagen.
Ja, shoot.
På Mastercard så får jag upp en värdering på 649 kronor, eller 649 USD. Och då ska vi komma ihåg att de ligger idag på 304.
Mm. Så en uppsida
på runt
över 100%.
Exakt.
124.
113%.
113%.
För att vara specifik. Och sen på Mastercard sen ser jag ett värde på aktien på 240 USD. Och de ligger i runt 200 nu och det blir en uppsida på 24%.
Ja, och det är det här jag har lite hade ett problem med innan vi pratade. Och min syn på saken är att om nu de har en mycket större hävstång, operationell hävstång och har liksom mycket bättre avkastning på eget kapital och så vidare och kan investera mycket mer pengar i princip för att de har mer belåning kan man säga. Det borde ju synas då i historiska tillväxten, men där har Visa växt snabbare. De har haft bättre marginaler. Så att jag menar, om den här uppenbara fördelen då som din diskonterings eller din DCF säger då att uppsidan är mycket större i Mastercard, det syns ju än inte. Nej. I hur de bedriver verksamheterna att det skulle gå bättre för Mastercard.
Exakt.
För kollar du PEG på Visa är det billigare.
Ja, så är det.
Och det är därför jag tycker det blir lite sådär, det är svårbedömt.
Det är ju verkligen financial engineering at its best om man ser, när man ser att skillnaden är, handlar om 1,4 procentenheter som gör att en skillnad på 25% uppsida mot 113% uppsida. Det håller jag med om.
Ja, för och man diskuterar in i oändligheten.
Ja, man diskuterar in i oändligheten och allt sånt där. Och det är där liksom själva hantverket kommer in. Mm. Men nu när jag ville värdera de här liksom samtidigt vill jag sätta exakt samma för liksom mot varandra för att jag tycker de är så lika. Men man kan också vända på det lite.
Mm.
Med den här högre risken så kan du också känna att du måste ha en högre avkastning på det.
Precis, du skulle kunna öka upp riskfaktorn i till exempel din DCF för Mastercard.
Absolut.
Men det är det här som du säger, det blir en art och inte en science. Mm. Och det här tycker jag visar tydligt på det. För jag, min spontana magkänsla, utan att du har tittat på de här bolagen mycket mer och har grävt i siffrorna mycket mer, men min spontana magkänsla är att de borde ungefär ha likvärdig uppsida. För att historiken visar på att de växer ungefär lika mycket. De har ungefär samma värdering idag, så marknaden tycker också att de borde värderas ganska lika. Ger en liten edge till Mastercard egentligen, lite dyrare, ger en lite premie. Men det är en ganska stor diskrepans här. Och det, då undrar jag, liksom, eftersom det är en art, vad känner du själv? Liksom? Känner du att du tycker det är motiverat med värderingsskillnaden som du ser i dina potentiella scenarion här? Eller känner du bara att liksom, du tänker att du inte vill pilla för mycket i din DCF? Liksom, och...
Nu säger man ju krasst i den här värderingen också. För nu pratar vi bara om uppsidan. Att säga att uppsidan ska vara likadan, det beror ju också på var man kommer ifrån. För att uppsidan beror ju på utgångsläget. Och då har vi utgångsläget att Visa värderas lägre till P-tal och Mastercard värderas mer. Då bör ju uppsidan vara högre i Visa med tanke på att man har
exakt
samma kassaflöden räknas fram. Det är väldigt liten skillnad där, några små skillnader. Och i princip är det bara diskonteringsräntan som gör att det är stor skillnad. Och det håller jag ju med om. Men på ett annat sätt också blir det så här, okej, det här är uppsidan i Mastercard ifall de klarar hålla den här marginalen.
Ja,
och hålla den här soliditeten och driva sin verksamhet med den här soliditeten.
Men det är det här som jag tycker blir då lite konstigt. För att de har ju tidigare år också haft mer hävstång i operationen. Men ändå inte utvecklas bättre än Visa siffermässigt. Sen kan det vara att man bygger massa tillgångar som avkastar mycket mer i framtiden.
Absolut. Men då förstår jag. Då tittar du ju på bolaget i helhet. Eller hur? Nu tittar jag ju på typ så här, lite som att du köper din bostad. Och då tittar du bara på ekot. Hur mycket det ökar.
Eget kapital, ja.
Ja, för att det är ju där du bryr dig om. Det är lite samma sak här. Hur mycket ökar mitt egna kapital? På grund av att jag har den här stora hävstången så gör med soliditeten som är låg. Då blir liksom kassaflödena till mig blir så mycket högre.
Ja, precis. Det blir inte, du tittar inte på market cap. Du tittar på kassaflödet till dig. Och det är du som investerar. Och du är ju då intresserad
av att säga.
Det är investerarnas kapital som är eget kapital.
Det är det som är market capet.
Mm.
För market capet är ju liksom diskonterade kassaflödena som tillfaller mig.
Mm.
Och med den här högre hävstången så blir det ju att det ska vara tillfalla mig mer om man tar bort det scenariot att de failar på att göra sina betalningar, vilket jag inte tycker är en stor chans med tanke på att de har så hög ränteteknisk kapacitet.
Ja, men det är som du säger, det är du som investerare.
Mm.
Du investerar ju i bolaget och då hamnar du på eget kapitalsidan.
Exakt.
Så bolaget har en skuld till dig som aktieägare och ska betala tillbaka dig. Och då vill du få en bra avkastning på det egna kapitalet. Men hur stor skillnad var det där nu i avkastning på eget kapital mellan Visa och Mastercard? För det borde ju då vara bättre, men det är ju inte så konstigt när och det var det ju också.
Ja,
det var,
men du hade ju Mastercard 144%.
Precis.
Och du hade Visa på 35%.
Mm. Så nu är ju frågan då, historiskt sett, så som man får betalt som aktieägare, avkastning på eget kapital liksom är ju inte det du får i handen ändå. Utan det blir ju liksom hur aktien går upp och så vidare. Men någon gång kommer ju kassaflöden.
Ja, för att absolut inte på korta perioder.
Nej, precis. Det är en långa perspektiv.
Om du kollar i långa perspektivet och du ser att ditt bolag ökar egna kapitalet med 25% per år i return on equity, så skulle man säga att det är rätt enkelt att se att det här kommer vara din avkastning per år. För att om det bara värderas likadant hela tiden så kommer det vara det. För att det är det som tillfaller dig i kassaflöde egentligen. Det är den kupongen du skulle kunna kassera in sen om det likvideras.
Precis.
Och det är där Charlie Munger tror jag sagt det liksom själv.
Mm.
Om du vill kolla på din uppsida i ditt bolag per år, kolla på return on equity, och så tror du kommer få det på en 10-års sikt.
Ja, så det är egentligen skillnaden du ser i värderingar är ju då i princip att Mastercard har egentligen bättre return on equity för att de har större operationell hävstång då.
Exakt, och deras liksom avkastning på eget kapital från 2015 var liksom 62, ökat till 71 och sen 70 och sen 106 och nu då.
Ja, men det är ju logiskt liksom, för varje krona du stoppar in får du ju större utväxling. Du får fyra gånger utväxling sen. Och sen kan ju då öka det totala kapitalet, öka snabbare då.
Exakt.
Helt enkelt. Och då blir ju, även om return on asset skulle vara samma, så kommer ju asset då växa snabbare i Mastercards fall. Så.
Ja.
Så det blir ju en skillnad, det är ju hävstång, så är det ju. Men det jag försöker säga är att de har ju jobbat med den här modellen tidigare.
Mm.
Och ändå har de inte liksom haft en bättre growth totalt sett.
Mm.
Man borde se liksom den utväxlingen på något sätt. Att revenue growth ökar mer då för att du tar en större hävstång. Det är det jag
menar. Men revenue growth behöver inte öka mer. För det här är det viktiga.
Mm.
Revenue behöver inte öka mer. För att soliditeten påverkar hur mycket som faller ner liksom i lönsamheten på kapitalet.
Mm.
Det blir inte hävstång i själva balansräkningen, i själva resultaträkningen. Det är ju inte där det hamnar ifall du tar en hävstång så.
Nej.
Så att det är ju inget fel i att det inte har visat sig. Det visar sig någonstans är ju avkastning på eget kapital, är avkastningen på olika sorters kapital. Och det är där själva den hävstången visar sig. Vi kommer tillbaka till
Det blir lite financial engineering liksom, för att du kan ju öka ett bolags ROE ganska snabbt genom att belåna.
Ja, absolut. Och
det är det jag menar, utan att det faktiskt bidrar till mer pengar in för bolaget. Och då blir det bara financial engineering av det hela. Och när faller det här 144% avkastning på eget kapital, när får du det som aktieägare? För att har du ägt Visa och Mastercard har båda gått lika bra på börsen. Så om du bara kollar på det, capital appreciation.
Mastercard har gått bättre.
Ja, den har gått bättre. Ja. Men color capital appreciation, det är ju inte en sån stor skillnad på det i alla fall.
Jag kan inte visa Mastercard så långt bak.
Nej.
Jag har en känsla att Visa är äldre än Mastercard.
Mm.
Jag kan faktiskt inte några grundare på båda två.
Nej.
Så där vill jag inte säga någonting för att låta helt fel ute. Men jag skulle ha den känslan.
Ja, för jag tycker ändå på något sätt, om två bolag, bara som ett exempel, kan ha samma return on assets. Men den ena kan göra det med lägre hävstång. Det är ju inte dåligt.
Ja och nej. För att om du har två bolag som har samma return on assets, ROA, Men den ena har högre
soliditet.
Liksom, högre eller lägre soliditet. Alltså den som, då blir det så här, ja, men kan ni driva era verksamheter på samma säkert sätt, så är ju, skulle jag ju säga att den som har högre soliditet missar avkastning till sina aktieägare.
Precis, då tänker man så här, men vadå, ni skulle kunna få större utveckling i verksamheten. Men vad pratar man om då? Då är det så här, du kan sälja fler varor, bla 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 bla.
Nej, du pratar ju bara om finansieringssidan nu. För om vi säger att...
Jo, men de får ju mer totalt kapital. Då.
Jo, men alltså du behöver inte ha mer totalt kapital. Om du har en verksamhet som behöver 100 000 för att det är den liksom efterfrågan du vill tillfredsställa och det är den marknaden du är på, så att du kan bara göra det. Och en kan göra det till 50-50, liksom 50 eget och 50 precis. Skuld. Och den andra kan ge 80 skuld och 20 eget kapital.
Och då behöver vi inte binda upp lika mycket eget kapital.
Nej, man behöver inte binda upp lika mycket kapital. Och sen måste man ju kolla också på den, den optimala finansieringskostnaden. För här, om du tittar på finansieringskostnaden här, så sjunker den dramatiskt för Mastercard. Med tanke på hur stabila de är i sina kassaflöden. Och båda har ju liksom lägre i cost of debt än vad man har i cost of equity. Vad man har för avkastningskrav på skuld och ett kapital liksom. Men det jag vill komma tillbaka till, det är ju det här exemplet med hur, om du har din bostad, har du högre hävstång, så ökar ditt egen kapital högre. När du sen säljer det, så får du ut det.
Ja, exakt.
Absolut, du har ett problem här med att du säljer ju inte egna kapitalet på samma sätt.
Nej, det är det. Du får ju inte den tydliga kopplingen i ett
bolag.
Nej, du
har ju ingen likvidering av bolaget.
Nej, exakt.
Absolut, det håller jag med om. Precis. Men Mastercard har de senaste åren överavkastat i Visa. I alla fall, jag har ägt dem de senaste 3 åren. Och Mastercard är den som har överkastat mest av de 2.
Och nu äger ju du, med det sagt då, så har ju du köpt båda bolagen.
Jag har köpt båda bolagen. Uppsida i båda. Jag tycker det är en god mix. För då får man slå ihop dem. Man täcker hela västvärlden i betalningar.
Ja, det är ganska bra sektorbett på 2 bolag.
Det är bra sektorbett för att du får väldigt mycket utlandet. Det är ändå fortfarande 50-50 i Visa utlandet i USA, och sen är det 60 eller 70-30 i Mastercard, och det är så här, det blir rätt bra i slutändan, blir det typ 60-40 liksom.
Ja, men absolut, de kompletterar varandra.
Ja, och sen liksom högre finansiell risk i Mastercard sänker den risken i mitt sektorbett med lägre finansiell risk i Visa, men gör ju att diversifiering gör ju att liksom den här finansiella hävstången i Mastercard kanske kan utnyttjas på ett annat sätt. Och då blir det så här, ja, det blir bra sektorbett, för jag tycker de kompletterar varandra om jag hade slagit ihop dem till ett bolag, så att säga.
Eller så kan bara Visa gå ner på 20% soliditet och bara få en mycket större uppsida.
Let's go!
Ja, nej, men det är svårt att tolka det där med värderingen ändå, men ja, eller man kan se det på olika sätt liksom.
Ja, men
absolut. Men jag tror äger båda är nog smart.
Ja.
Men du ser i alla fall, det är viktigt att du ser en uppsida i alla fall.
Ser uppsida i båda, täcker mitt avkastningskrav. Tror de har långt att växa framåt. Jag tror mitt antagande om att ingen tillväxt i år är lågt.
Pratar du på även bottom line då? På vinsten också?
Ja, till och med vinsten ska sjunka. För att jag räknar med lägre marginaler.
Och vad räknar du med för vinsttillväxt då längre fram då? För det här är ju ett mellanår, då säger jag bortglömt år.
I princip räknar jag att de ska komma i kapp rent vinstmässigt faktiskt 2020.
Jo, men 2022. Vad diskuterar liksom i dina beräkningar? Vad räknar du med liksom?
Jag räknar med att de kommer växa 13% per år. Och i princip efter corona och all implementation, eller hur det har påverkat, så räknar jag med att det
kommer... Även på lägsta, sista raden?
Ja,
jag räknar med det. För 13% då, det är ju så här, du betalar P40. Det är ju inte, alltså det är ju höga moat så här.
Ja.
Och det sätter ju premien. För att du betalar ett PEG på typ 2,5 liksom någonting, det är inte billigt. Men å andra sidan har du så höga moat så att du får ju en premie här.
Jo, men du är så höga moats, och sen är det så här, du är så höga marginaler. Ja, absolut, det inte ökat, men liksom marginalerna i sig, det ramlar ju så enormt mycket pengar ner på sista rad.
Ja, men här är ju frågan då, det här kan man ju nästan räkna med en marginalerodering, kanske.
Mm. Och det är därför jag räknar med det. Jag räknar med att marginalen ska 2020 ska sjunka med 10% på båda. Sen börja stabiliseras, men fortfarande var 5 procentenheter lägre än, än det senaste året. Mm. Så att jag räknar med extremt låga estimat på det här. För att vi är i det läge vi är. Men då ser jag mycket mer uppsida.
Men alltså jag tycker inte det är köpvärt. Men om man säger så här, jag är ganska säker på att om du köper nu, beroende på vad som händer på marknaden, det vet man aldrig, så skulle du kunna ligga snett här, 50% kanske. Men sen, det kommer alltid finnas en punkt där du kommer ligga på plus här. Det är bara frågan om hur lång tid det tar beroende på det allmänna börsklimatet.
Mm.
Så att det här är så pass mycket kvalitet att man kan bara köra en dollar cost average eller bara köpa nu och glömma bort det, och det kommer vara lugnt. Sen kan man säkert få bättre avkastning om man köper annat nu kanske. Men det är fortfarande så mycket kvalitet att det, liksom, det kommer stå högre än någon dag. Det är jag övertygad om nästan. Så att där håller jag med att du kan köpa här.
Jo, och sen alltså med tanke på att penetreringen går upp, och om du får upp ARPU i liksom länder som är lågkostnadsländer, så skulle jag inte säga att det är något problem att få upp tillväxten.
Nej, jag köper väl hellre Wirecard till PEG 05 med lite
med lite bedrägeriskuld bokföringsrisk i det, men okej.
Annars blir det riktigt fint alltså. De växer snabbare.
Det gör de.
Men nu gör de
också, så jag ska inte säga emot.
Nej, precis. Men det sa vi inte heller i podden. Vi pratade om det lite här innan. Men det tycker jag också vi bör nämna. Att jag tycker det här är som att investera i hackor och spadarna.
Yep.
För liksom alla fintech-lösningar i västvärlden och allt utom egentligen Kina.
Mm.
Så alla liksom payments-lösningar kommer på något sätt rida på rälsen här då. Så att det är extremt, alltså tror man på fintech men är osäker på om man kan hitta vinnaren.
Liksom.
Precis, ja, jag vågar investera i Square, Wirecard eller PayPal. Mm. Vad ska jag ta här? För det är fan inte lätt att avgöra egentligen. Då är det no-brain att bara köra på det här. För det hackar spadat till något som växer extremt fort.
Ja.
Med sjukt stor total addressable market och jättelång runway. Så att det är det jag menar med. Köper du här, du kommer hamna på plus någon dag.
Mm. Det vågar men det är lite som mobiltelefoner. Vi har ju fler mobiltelefoner i bruk i världen än vad vi har människor. Men vi kommer antagligen ha, om vi fortsätter i den här takten och inte går bara till mobiler, så kommer vi antagligen ha mer kort än vad vi har människor i världen.
Mm.
Jag har ju typ 3-4 bankkort i min mobil, så det är så här, eller min plånka. Mm. Då är det så här, ja.
Konstig flex, men okej. Okay.
Konstig flex, var det en flex också?
Ja, du vill bara flexa. Men nej, men så att jag tycker väl det är no-brainer. Det enda som skulle kunna hända är typ säga att man tappar total trust på fiat-systemen i och med att man bara printar pengar och vi har en sjuk hyperinflation, säger vi.
Då har vi nog mer problem än bara att våra aktier går ner.
Nej, för så går ju aktier upp med hyperinflation. För de är värda noll ändå i fiat, så då ska ju de till görandeheten. Men
ja, vi har problemet
är då, och då är det ju typ krypto som kommer att ta tronen.
Ja, men gud, ska du in på dem igen?
Så köp, du sätter på mig foliehatten, köp 2% bitcoin utifall. Ja. Det är en försäkring.
Så du menar the hedge mot the hedge? The hedge of hedges, det är att köpa bitcoin.
Ja, det är ju guld, fast jag tycker bitcoin gör det mesta bättre än guld.
Ja, det här är ingen bitcoin-analys. Så jag vill bara säga, det här är mina tankar och idéer om Visa Mastercard. Det här är vad jag tycker är värt, det är inte någon rekommendation på något sätt. Och kom ihåg att om ni köper finansiella instrument så kan ni förlora era pengar.
Precis, och kolla pdf-en på www.gamestocks.nu. Du hittar mig på Twitter, @vadinvestera.
Hitta mig att Investorkurs på Twitter och Instagram och Facebook. Och sen vill vi också säga tack till vår sponsor Börsdata, som ni hittar främst på Twitter, där de svarar jättesnabbt ifall någon support ni behöver, men även gå in på deras hemsida börsdata.se, så får ni se den här härliga värld de öppnar upp för er.
En helt ny värld.
Mycket bra Disney. Och hyllar Börsdata. Det är vad jag gillar.
Må avkastningen vara med er. Hej då!